Ja, ni lyssnar alltså som vanligt på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, en av syftena med våra radio, det är, vi har många bra syften, vi är till för föreningslivet. Så därför hör ni väldigt många föreningar som kommer hit och berättar om sin verksamhet. Vi vill också synliggöra alla Tyresöbor. Det innebär att har man en intressant historia eller bara vill berätta om sitt liv i Tyresö så är man välkommen hit. Och vi har också ägnat oss jättemycket att dokumentera Tyresös historia. För vi har ju en lång historia med slott och sånt. Men vi har också en ganska modern historia när hela Tyresö och Bollmora byggdes. Men en av grejerna är också att vi vill stärka den lokala demokratin. Och det gör vi på många olika sätt. Vi sänder ut kommunfullmäktige i direktsändning. Så att man får höra precis den debatt som pågår just den kvällen. Vi ser till att bjuda in kommunstyrelsens ordförande och viceordförande och de som är ledande som får berätta om vad som händer, vilka beslut man tar. Och vi intervjuar i stort sett alla partier. Och sen har vi två olika grupperingar, men två delar där Sverigedemokraterna har skaffat eget sändningstillstånd. Så de sänder det här på Tyresöradion och talar om vad de tycker och tänker. Sen har vi ett annat gäng, det är de som är opposition, delar av oppositionen ska man säga. Det är Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet som har ett eget program som heter Politik i fokus. Så det här med demokrati, det tycker jag är väldigt viktigt. Och nu ska jag prata om demokratins villkor med en av dem som sitter just i kommunfullmäktige fast inte har en partibeteckning. Välkommen hit! Ulrika Ries-Pedersen.
Tackar.
Jag fick ju äran att intervjua dig i ett annat sammanhang under Tyresöfestivalen.
Stämmer.
Vilken roll hade du då?
Då hade jag rollen som sekreterare i Tyresö bygdegård.
Ja, som firade vad då i år?
Vi firade 70 år och firar fortfarande 70 år.
Ja, jag tänkte att jag skulle intervjua dig och några stycken till och komma på eran. Ni skulle ha någon
medlemsfest.
Ja, jag tänkte försöka komma dit och höra vad medlemmarna... Är de 70 plus då allihopa?
Känns så, nej skojar. Det vi gör det i år då som är väldigt unikt, det är att vi bjuder in alla elever som tidigare gått på kyrkskolan.
Just det.
Och det är våra lokaler som vi är idag, Tyresö bygdegård.
Men då är de 80 plus?
Det kan de vara, de kan nog vara ännu mer.
Jag vet, jag känner några stycken, vad roligt.
Ja.
Men det vi ska prata om nu, det är kommunfullmäktige som du sitter i. Mm. Och vi ska ta lite om historien, varför du just nu inte har någon partibeteckning. Men du sitter också i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ja.
Som ersättare.
Som ersättare, ja.
Ja. Och du är även borgerlig vigselförrättare.
Det stämmer.
Så du har flera, flera vet du, vad ska man säga, positioner i vår kommun.
Ja.
Men nu måste ta det från början. När och varför engagerade du dig i politiken?
Alltså jag kan ju inte säga, man brukar ställa upp ibland på så olika, den som har varit med längst ställer sig längst till vänster och så. Och det brukar bli jag i många sammanhang, för att jag bara föddes in i det. Det här låter ju väldigt fånigt, men det var faktiskt så. Jag hade en pappa som var väldigt engagerad just i Tyresö kommun, i ungdomar, i alltså, friluftslivet. Och han satt också med och kom i kultur- och fritidsnämnden, hette det på den tiden.
Vad hette din far?
Håkan Eriksson.
Aha. Ja.
Och han är också centerpartist av det gamla gardet.
Just det. Och på den tiden var det familjen Magnusson som framförallt ledde Centerpartiet här ute.
Tillsammans då med Håkan Eriksson och sen så var det Bengt Bergström.
Just det.
Ja, så det var ett gäng. Och sen så också deras partners, barn och barnbarn, höll jag på att säga. Och även då jag och min bror från Centerpartiet. Eller blev med i Centerpartiet. Men vi gick ju då med i Centerns ungdomsförbund.
Men ni var också aktiga både i bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen, va?
Ja, alltså på den tiden. Jag har ju bara varit aktiv kan man säga då i Tyresö bygdegård. För där har jag ju varit med på avslutningar, det har varit lucior, det har också varit julplundring.
Jaha, julplundring.
Ja, och Håkan Eriksson då, han har ju suttit då som ordförande för Tyresö bygdegård.
Aha,
okay. Så på den vägen för min del är det Tyresö bygdegård också.
Och din familj är alltså uppväxta i gamla Tyresö då eller?
Nej, Håkan kom, är en värmlänning som tyckte att nu berikade man ju 08 när man fick in en värmlänning. Ja. Men både Håkan och Ann-Katrin och mamma och pappa, de är ju ut ur den här nybyggarandan. Aha. Som var på 60-talet. För det blev ju en stor boom av unga blivande föräldrar och familjer som byggde hus.
Var någonstans?
Fårdala.
Jaha, så du är uppväxt i Fårdala?
Ja, till att börja med. Och sen flyttade vi då till Öringe gård. Och det ligger låg i Öringe, det finns ju inte kvar idag.
Alltså flyttade ni till Öringe gård?
Ja, som tillhörde slottet.
Åh, då måste vi ha ett eget program bara om det. För de här torp och gårdar. Finns den med i den här fina nya boken av Göran Magnusson?
Den ska finnas med, ja.
Ja, vad roligt. Mm. Ja. Men så du liksom fick ju politiken med moders- och fadersmjölken?
Ja, eller nej, men precis, men från faders sidan då. Så att bland det första då som jag engagerade mig med, som jag minns, dels var det ju här med försurningen, var ju väldigt stort på 70-talet.
Ja, det var den stora miljöfrågan då.
Ja, och sen var det kärnkraften. Ja. Men vad visste jag om det i den åldern? Jag var ju så liten, men det var ju ganska roligt att hänga med på allting. Ja. För det var ju ganska heta ordväxlingar, debatter.
Ja, och då var ju Centerpartiet stort.
Ja.
Fälldin var ju en stor... Alltså, det var på den tiden... Hur många procent kommer jag inte ihåg. Men Nej. Det var ju... När han blev ju statsminister.
Ja.
Centerpartiet var ju inget litet parti då.
Nej.
Nej. Och det var det miljöparti vi hade.
Ja. Precis. Mm. Så då var det ju kul att följa med. För ofta så var ju vi med på ett eller annat sätt på de här mötena.
Mm.
För att på den tiden hade man ju inte barnvakt på samma sätt Nej. Som man har idag.
Nej.
Så att jag har ju fått lära mig mötesmetodiken redan från småbarnsåren.
Ja, jag känner igen allt det här, för mina föräldrar var också engagerade. Jag vet inte hur många teckningar man satt och ritade på olika möten som liten.
Ja. Så bland det första då som engagerade ordentligt, det var ju efter vi hade flyttat då till Öringe. Idag ser det ju tätbebyggt.
Ja.
Då var det ju sommarstugområde, var rekreationsområde och det var en handfull familjer som var bofasta.
Okay. Mm.
Och på mittemot då, där Öringe gård låg, det här är ju precis för Öringe sjön då, inte så långt ifrån badplatsen.
Mm.
Man tänker då, om man kommer ifrån Tyresö centrum så ligger låg Öringe gård, man är framme vid badplatsen på ner på vänster sida.
Okej, ja.
Och det är ju en vändplan där nere nu.
Mm.
Och i det området då, om man står med Öringesjön bakom sig, så var det ett väldigt stort ängsområde.
Jaha.
Tidigare hade det legat en handelsträdgård
just
där.
Just det, en stor handelsträdgård.
Mm. Jättestor. Så att när vi flyttade dit och jag växte upp där, då var väl jag runt 6 tror jag och framåt. Så fanns det alla möjliga olika häftiga blommor.
Just det.
För det hade ju spritt sig.
Ja, just det.
Ja.
Vilket år är du född?
68.
68. Mm. Mm. Men när blev du själv aktiv då i politik?
Min engagemang började ju redan då när vi bodde då. Och den här fina, häftiga platsen, ängen, skulle bebyggas. Det var mitt första egna starka engagemang.
Okay.
För på den här ängen så fanns det ju alla möjliga, alltså det fanns bin, blom, alltså allt sånt.
Mm.
Och sen fanns det också fasaner, rådjur.
Ja, det har man pratat om. Mm. Och det huset som det var lite hängde lite grejer på. Var det ert hus alltså som det hängde saker på?
Ja, precis. Det var en gammal, vad heter det då? Inte laggård utan sån här.
Ja, jag har sett bilder på någonting sånt.
Ja. Mm. Och då blev det, när vi fick vetskap om att det skulle byggas, det var ju katastrof. Man förstör ju för alla djuren och alla insekter. Så det började ju med att det var Erskine heter han.
Ja, just det.
Ja.
Han är, vad kallas det? Han är arkitekt.
Ja, väldigt känd. Han, han vann det här då. För att rita då, de här husen som skulle ligga där.
Uh-huh.
Och det påstås ju då att varje ribba, eller varje träpanel som är utanpå väggen är uträknade in i minsta millimeter.
Uh-huh.
Tittar man på dem så ser de ju helt som man bara slängt ut dem.
Mm.
Så att när de började då sätta upp, staka ut hur tomterna skulle gå och hur husen skulle stå, Så var väl jag och min bror, vi var ganska anarkistiska, får jag säga idag. Men nu är det preskriberat.
Ja. Ja.
Men vi tog ju bort de här pinnarna.
Aha.
Och sen så gjorde vi en namninsamling.
Aha.
Att inte bebygga ängen.
Men då var du alltså ungdom?
Ja, nej, jag var ju fortfarande... Ja, början av ungdomen då.
Ja, ja.
Mellan 10 och ja, någonting.
Ja.
Och sen så gick vi upp med de här namninsamlingarna till kommunen för att stoppa bygget.
Mm.
Så där var första egna.
Det är så det börjar.
Yeah.
Och det är ofta så det börjar när man ska ge sig in i politiken. Man har en fråga som man brinner för. Mm. Och så fattar man att om man ska få igenom saker måste man aktivera sig själv.
Ja, och nästa sak som också blev... också startkort ska vi säga. Det var ju då när jag hade åldern inne att få gå med i Centerns ungdomsförbund.
Ja.
För det, man har ju en åldersgräns, det har de ju flesta ungdomsförbunden.
Mm.
Det var ju det här med att sortera.
Det
fanns inga såna här sorteringar någonstans. Det som kallas för fraktiler, att man stoppar ner olika glas och papper på ett sida och så vidare. Och vi hade ner då hinkar som vi ställde oss då på dåvarande Valmora centrum. Och då så skrev vi, här kan ni lägga glas, här kan ni lägga tidning. Så stod vi där och så tog vi hand om det.
Jaha, vad roligt.
Ja.
Vad konkret miljöpolitik.
Ja.
Ja,
så där är starten för min del.
Ja. Okej, okay. Det var bra. Men nu ska vi ta det här, det här var jätteintressant. Jag måste göra mer, det här är ett historiskt program också. Det här är inte bara politik. Men när du kom med då i kommunfullmäktige, så, vad sa du?
Jag satt ju med då i Centerns ungdomsförbund. Ett tag så var jag sekreterare, ett tag var jag ordförande.
Mm.
Och när jag var aktiv, och på den tiden, så fick man också delta på kommunstyrelsens möte.
Aha. Ja.
Så. Mm. Och jag var med på några möten i egenskap av företräda Centerns ungdomsförbund.
Mm.
Och då var väl jag, vad kan jag ha varit mellan då? 16, 17, ja, något sånt där har jag för mig. Till början så tyckte jag det var jätteintressant. Jag kände
du tyckte
mig,
det?
Ja, i början. Så det var ju en helt nytt sfär för mig att komma med i. Och få titta då på de här äldre gubbarna och gummorna.
Ja.
Och få vara med där de tar beslut.
Vem var kommunstyrelsens ordförande då? Var det
Birgitta
Nodell eller var det Berit Assarsson? Eller vem var det?
Ja, det kan varit...
Eller var det någon tidigare?
Ja, det här är ju... vad blir det då? 70... 80... 84 kanske. 80,
jag tror att de... Jag tror att de växlar Birgitta Nodell, ibland var det Birgitta Lönegård från Sossarna och så var det Berit Assarsson som satt väldigt länge.
Ja, så kan det vara. Ja. Mm. Men jag var med på några möten, väldigt få. Sen ruttnade jag.
Mm.
Det här låter ju jättetråkigt.
Mm.
Men jag kände att det hände ingenting. Och sen också uppfattade jag det som, utifrån mitt perspektiv, att man mer eller mindre dunkar varandra i ryggen.
Mm. Alltså då?
Ja, redan då.
Okay, okay.
Att det blev för mycket... vad kallar man det för, svågerpolitik, så ska jag säga.
Mm.
Och jag tyckte inte om det.
Nej. Innan, på, då, jag som du håller på att läsa på, eller gör program om den gamla tiden när Magnusson och de styrde här ute, och då var det Gunnar Gyllnert, då kan man verkligen snacka om, då var det ju de fem stora som satt i ett kök och bestämde allting. Då kan man, det var liksom för demokrati.
Ja.
Ja, så det har ju varit sådana tendenser i många kommuner när alla känner alla.
Ja,
ja.
Ja. Men oftast var ju mötena hemma hos någon.
Innan?
Innan, ja. Och sen så började vi ju ha möten då på Tyresö bygdegård.
Just det.
För att Centerpartiet har ju varit en av de som initierade bygdegården över Sverige tillsammans. Och vuxenutbildning. Och man ska ha någon lokal att kunna samlas i orten eller kommunen.
Mm. Men nu när kom du in i själva kommunfullmäktige då? När blev du invald?
Jag blev invald 20, för att se, jag kom tillbaka. Jag har ju flyttade ju från Tyresö, som väldigt många ungdomar gör. Och sen kommer man tillbaka. Jag kom ju tillbaka 2006. Och blev ju uppvaktad av gamla centerpartister. För de visste, åh vad kul, är du tillbaka? Vill du inte komma med? Ja visst tyckte jag, för då hade ju gått ett bra tag som jag hade haft lite uppehåll.
Ja just det.
Så. Så då var jag med på några möten och sen frågade de, kan inte du stå med på en lista? Ja. Vi behöver fler kvinnor, vi behöver yngre.
Ja.
Absolut, så det kan jag väl. Så det, jag kände att det, men det går väl bra.
Hette inte hon Centerstig, hon som var Center,
ja.
Vad bra namn tycker jag för att vara centerpartist.
Absolut.
Ja. Ja. Lätt att komma ihåg.
Men det var på den tiden.
Och sen
då
var det väl dottern till Magnusson också.
Absolut.
Jenny,
absolut.
Som satt på en av de första. Ja. Så du kom med i samma veva när de höll på. Och,
ja, ja. Så att jag hoppade med då på listor. Och sen så blev det mer och mer så att man kom närmare. Och sen så var jag plötsligt invald som ersättare i kommunfullmäktige.
Mm. Hur var det? Hur var din upplevelse? Vilket ställe var sammanträdande på då? För det har flyttats runt ganska på många olika ställen. Det har varit i Nyboda skola, det har varit i gamla föreningsgården, det har varit i C3L och nu är det på gymnasiet. Var hamnade du någonstans när ditt första möte?
Mitt första möte, för att tänka efter, var nog C3L var det.
C3L, ja. Ja.
Nej men det kändes ju jättestort.
Ja.
Jag kände mig såhär, wow, vad ska jag på mig? Jag måste vara liksom korrekt. Och det kändes som en ärofylld uppgift att få gå dit.
Ja.
Så ska jag säga.
Och när du då kom in, då var ju från 98 till 2018, i 20 år, så var det en moderatledd kommun. Det var Berit Assarsson från början och sen var det Fredrik Saveståhl. Mm. Och så samarbetade Moderaterna med just Centern, Folkpartiet som sen blev Liberalerna och Kristdemokraterna.
Stämmer.
Mm. Fast Moderaterna var ju väldigt mycket större än er. För då hade ni också gått ner, tror jag, va?
Ja, vi hade tappat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så vi hade ju ett mandat.
Ja. Mm. Så att det var inte så lätt om det var en som var, vet du, ordinarie och sen suppleant var det, va?
Mm. Jag var suppleanten då när jag kom med.
Då fick du ibland gå upp när den ordinarie inte kunde vara med på sammanträdet.
Ja.
Det var två stycken bara.
Ja, vi var två. Ja.
Men kände du då som ung, ny politiker att du hade någonting att säga till om när du kom in i den dåvarande majoriteten?
Mm.
Kunde ni förhandla om någonting? Ni hade i alla fall ett mandat.
Ja, alltså jag hade ju då turen att komma då ifrån politiken, från barnsben.
Ja.
Och då hade jag redan en ingång i politiken.
Okej. Okay.
Mm. Så jag hade den tilliten redan innan.
Mm.
Så att för min del så var det ju lättare kanske än andra. I och med att jag visste spelet.
Ja, du visste spelet.
Ja, och visste ju liksom hur turgårdningen går.
Aha.
Plus att jag hörde ju också på mötena vad de har diskuterat om.
Mm. Hur tyckte du tonen var i fullmäktige på den tiden när man gick upp? Tänkte du någonting på det?
Ja, jo, men det är klart. Det var ju långt ifrån hur det är idag, absolut. Det var mer artigt, om jag ska liksom uttrycka
det
mig så.
Det tyckte du?
Ja, mer artigt så. Samtidigt så var det ju vissa som var väldigt hårda mot varandra. Och tyvärr också användes mycket härskartekniker.
Mm. Redan då?
Redan då, ja.
Och då ska jag säga att min mor satt också i kommunfullmäktige för evigheter sedan. Hon lever inte längre. Redan på den tiden, på 60-talet, så var det väldigt mycket unga människor som tränade sig för att bli rikspolitiker, kan man säga. Så att de gick upp i talarstolen också och tränade för hur man skulle avrätta sin motståndare. Ja. Så att det har ju suttit också i väggarna lite grann i den här kommunen. När man har sån här... Och det kan man väl säga. Jag kom in 98 precis när Socialdemokraterna förlorade. Jag satt ju för sossarna. Mm. Och jag satt under 18 år när sossarna satt i opposition hela tiden. Så att jag har ju aldrig varit med och bestämt. Så när jag hoppade av så vann, eller så ändrades majoriteten.
Förlåt att jag skrattar lite.
Men. men det är ju också en grej att sitta i opposition. Därför att vad man än säger spelar ingen roll vad man säger. Så även om man har den bästa motionen, det bästa förslaget, så är det ingen som bryr sig.
Nej.
Och jag tyckte ju liksom att det var ganska svårt. Jag var ju van att stå och prata inför folk.
Mm.
Jag var ju liksom utbildare på Sveriges Television. Jag var van med att stå och utbilda elaka journalister som inte alls ville lära sig ett nytt datasystem. Men det var ju mycket, mycket jobbigare att gå upp i kommunfullmäktige. Mm. Och det berodde inte bara på att man var... För mig var det så här liksom att... Nu tänkte jag, nu ska jag gå upp och se något bra. Och så tittar man på sina... Först tänker man, ja, nu ska jag övertyga dem på den där blåa sidan. Det här är en idé jag har, är så bra. Och så, sitter fullt människor där. Ja, gör bort det nu då. Alltså det var ju inte så att någon som nickade. Eller vad, man fanns ju ingen att vila ögonen på. Och då tittar man på sina egna då. För tänkte, det här är i alla fall gänget som jag tillhör. Och då såg man blickarna. Gör för fan inte bort det nu. Alltså det var ju liksom. Stämningen var ju så här. Att det var lätt att göra bort sig. Det var lätt. Och sen den här replikskifterna som var, man skulle liksom vara duktig på det. Det var ungefär som att lära sig gräla, fast på en annan nivå.
Ja, men det kan jag hålla med om. Även om jag nu kände det som ett väldigt förtroendeuppdrag. Alltså,
du kände det?
Ja, att jag hade fått det från ett mandat, ifrån våra kommuninvånare och ifrån mitt parti.
För du satt ändå i majoriteten och hade lite att säga till om.
Ja, men samtidigt så var vi också så små. Ja. Så det var ju inte så jättemycket man kunde säga till om. Utan då gällde det mer internt på vår sida då, den blåa sidan får man väl säga.
Det var blått då, det var borgerligt.
Ja. Att lägga fram förslag och bearbeta dem och förklara varför och argumentera bakom, det blir ju lyckta dörrar då.
Ja, man sitter innan. Ja. Och det kan man väl säga för de som inte känner till politiken, som kanske bara hör kommunfullmäktige. Och idag kan det vara väldigt hårda ordväxlingar. Men i nämnderna till exempel, där det inte spelas in, där inte någon får höra, där är ju riktiga resonemang ibland. Och kommunstyrelsen är ju samma sak. Där kan ju folk sitta och nästan liksom, då sitter man ju ändå och försöker lösa det. Sen går man upp i fullmäktige och försöker hyvla av varandra.
Ja, ja men det är ju en teater, ett spektakel.
Ja, så känner jag. Ja, visst är det. Ja, men, det känner jag. Men det dumma då, tycker jag då, är ju att jag tror inte så många vinner på det. För var det så, jag tror att det är kul. Eller jag ska säga så här, jag satt i barn- och utbildningsnämnden. Mats Fält var ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och jag gick upp och försökte allt vad jag kunde tala om att allting han sa var dumt. Mm. För det var min roll. Mm. Och det var lite roligt. Alltså, det är ungefär som att gräla. Det kan ju vara kul. Men de som lyssnar på det, tycker de att det är roligt? Alltså det var ju inte så mycket skratt. Ibland har det varit skratt i fullmäktige. Och när det är en livlig, bra debatt som alla tycker är rolig och man liksom testar, vad ska man säga, idéer, då vinner alla. Men den här tonen när man liksom talar om att du är dum i huvudet eller du nu säger någonting så vedervärdigt eller ännu värre när man börjar med tillmälen liksom med jättemycket sånt där, rasist, nazist, fascist, allt man slänger sig med, eller antisemit, eller alltså man slänger sig med så mycket såna här epitet nu för tiden, klimatförnekare, antivaxare, alltså ämnen går inte att diskutera, för då får man direkt ett, eller du är putinist om du tror någonting om Ryssland, eller du är antisemit om du tycker någonting om Israel, eller så debatten har ju blivit så fruktansvärt mycket hårdare idag,
absolut,
tycker jag, den är mot när jag började.
Ja, men det håller jag med om. Jag håller helt med dig om det. Och någonting som också tyvärr kom in ganska tidigt sen jag började sitta i kommunfullmäktige, det är ju de här personliga påhoppen.
Ja.
Det har jag aldrig varit med om tidigare.
Nej, för det är det. Och jag 2013 så hände en massa saker jag tänker inte gå in på. Då skrev jag en motion tillsammans med Stemmeltsen. Ja, jag skrev den och sen jag tillhörde sossarna då och hon tillhörde Folkpartiet eller om det var Liberalerna redan då. Och vi var ju liksom opposition och majoritet. Mm. Och vi tyckte ju att stämningen i fullmäktige var jättedålig faktiskt. Mm. För det var elakt. Elakt var det. Och det trista var ju då att vi själva tyckte inte var kul att lyssna på det. Och de som kom dit som åhörare kom ju inte tillbaka.
Nej.
Och vi som sände ut det här på Tyresö närradio, jag tänkte nu stänger alla av radioapparaterna. Mm. Vem vill lyssna på det här? Och då skrev vi en motion som handlar just om respekt för politiken. Och att, det var så här, man skriver attsatser, det vill säga det man tar beslut om. Att kommunfullmäktiges presidium är observant på samtalstonen i kommunfullmäktige och även gör ledamöterna uppmärksamma på om någon går över gränsen och visar dålig respekt. Och att kommunfullmäktiges presidium får uppdrag att tillsammans med partiernas gruppledare ta fram en överenskommelse mellan partierna hur förtroendevalda bör agera och debattera och så. Och det resulterar, tror jag, i den här att efter varje möte så kommer gruppledarna upp till presidiet och så diskuterar man hur var det idag.
Ja, det stämmer.
Jag tycker inte att det har blivit jättemycket bättre när jag hör debatten.
Ja, och jag kan säga de här gruppledarna. diskussionerna efter
ja.
Var ju inte heller något bra.
Nej. Okej. För då fortsätter man tala om att du var dummare ja. Och du var
ta
ännu dummare.
Ta och prata med din ja. Partikollega. Ja, den har gjort bort sig. Alltså ja. den har varit elak.
Ja.
Ja.
Okej.
Syftet med det ja. Är ju kanonbra. Så att antingen så står alla och säger att det är jättebra, fast det inte var bra.
Nej, okej.
Ja. Eller så står man på sig utifrån sitt parti och tycker att ja, men vi har gjort rätt, det var ni som gjorde fel.
Ja. Men den här grejen, det här är ju motsatsen till hur människor fungerar i andra sammanhang. Att man alltså skulle man hålla på ett äktenskap på det här viset så skulle det vara skilsmässa direkt. Ja. Om man bara skyller ifrån sig. Men då nu ska vi gå in på varför också du är partilös idag. För att det var ju så här, det var ju en lång period då där det var 20 år med moderatledd styre. Yep. 2014 då kom också SD in i bilden.
Ja.
Och innan dess också. Men då behövde Moderaterna, om man säger moderatledda, för att jag tycker ändå att det är de som har haft styret. Ja. Än om ni har ja, 2014 så tror jag C hade 2 mandat och KD 2.
Ja.
Och M hade 18, så det var mycket, mycket mer. Och då behövde de SDs mandat. Mm. Och då började det också ännu mer sån här påhopp. Då man kastade sig på varandra.
Även för, internt, inom de här grupperingarna.
Visst, exakt. Mm. Men det blev ju också, vi vill inte vara med de bruna eller allt det snacket som det blir. Och 2018, då blev det ju så att då hade S, MP och V hade egentligen inte majoritet, men då hoppade L över.
Ja.
Så då blev det 26-25 till och då tog då Socialdemokraterna över och så blev det Anita Mattsson sen 2018. Och då började man samarbeta MP, V och L. Och det pågick i 4 år.
Ja.
Och då bestämde ni som var Centerpartiet att ni vid en valseger då, eller om ni vann valet 2022, så skulle ni låta ta fram en moderat till kommunstyrelsens ordförande.
Stämmer.
Ja. Och så när då blev det helt lite andra mandat därför att då blev Tyresö kommunfullmäktige större för vi fick fler invånare. Men då såg det ut i alla fall som Moderaterna skulle ha vunnit. Så på valnatten så tog de ut sig som segrare.
Ja.
För då var det ni, och det var du och Anna Stil va, som var med på den tiden. Och en kille som heter Raymond Mobé.
Ja.
Så ni var 3. Ni hade 3 mandat.
Mm.
Och då lät det som att allting skulle bli, nu skulle gå från S till M.
Mm.
Alltså själva styret eller kommunstyrelseordförande. Men då inträffade det på ett möte. Ingen visste någonting.
Nej.
Och då gick Mobé upp och sa att nej, han kunde inte sitta med Sverigedemokraterna. Och då gick han ut sossarna.
Ja.
Och då fick han dessutom blev han kommunalråd.
Ja. Ja. Stämmer.
Och då började det då. Och då kan jag säga så här, innan dess har det också varit när L hoppade innan dess och länge tillbaka när jag var med och hoppade MP fram och tillbaka.
Ja.
Så att de här, vem som får makten har ju alltid varit ett kohandel efter varje val.
Ja.
Precis som det på regeringsnivå.
Ja.
Ja. Men då inträffade det för er att det blev ju mycket fram och tillbaka.
Ja, det blev väldigt mycket. Det blev väldigt påfrestande tid.
Ja, för då var det internt i Centerpartiet som blev schismen blev inuti ert parti.
Ja, och den schismen tyvärr visades utanpå.
Ja, precis.
Och det är ju det sista man vill egentligen, för man vill ju hålla enat så starkt inom partiet.
Ja.
Men nej, våra schismer pågick ju i media.
Ja.
Utanför vårt parti.
Precis. Mm.
Och i partiet. Alltså det var ju liksom på alla nivåer och alla bredder.
Ja.
Ja.
Och sen blev det också så att inom den majoritet man hade fått ihop med V och L, MP och C, så var det också massa schismer.
Ja.
Så att det slutade med för 1 år sedan ungefär att M och S gick ihop.
Ja.
Och nu har inte några småpartier någonting att säga till om.
Nej, precis.
Så då, de 2 stora partierna satte sig ner och liksom, så nu är det S och M som styr i Tyresö. Och S, då du ser Anita Mattsson, är kommunstyrelsens ordförande. Och då kommer då frågorna, hur har detta, alltså jag som då lyssnar på kommunfullmäktige, alltså jag tror att jag måste ha gjort något dåligt i mitt tidigare liv, för ett av mina straff är att lyssna på kommunfullmäktige under 30 år, även när jag satt där själv och sen har jag suttit och sänder ut det här. Ibland drar jag ner radion så jag bara hör att ljudet, för jag måste kolla att ljudet går ut, men jag orkar inte längre lyssna på debatten.
Nej.
För att ibland är det såna lågvattenmärken så att jag vet inte vad jag heter. Och det jag tycker är jobbigt då, det är att de som förut sa att allting var bra i kommunen, de säger nu att allting är dåligt i kommunen. Ja. Och det ingår ju oppositionsrollen. Men jag som bara var opposition, då skulle jag tala om att allting var dåligt. Så att jag blir också så här, alltså, ja, så gjorde jag också, så tala om att allting var dåligt. Fast det är det ju inte alltid.
Nej, nej.
Och det är det som är konstigt i en kommun, tycker jag, att egentligen är kommuninvånarna ganska nöjda med vår kommun.
Ja, och tittar man egentligen överlag på det som ska debatteras,
ja,
vilket inte debatteras.
Nej.
Men tar man procentuellt så är ju flesta partierna eniga om, ja, kanske 92%. Och sen är det de här 8% då.
Av budgeten.
Av budgeten, ja, precis.
Som man kan bråka om.
Som man kan bråka om.
Och som man måste profilera sig med.
Ja,
ja.
Och tyvärr, så profilerar man sig inte. Utan man vill hela tiden punktera sin motståndares,
ja,
åsikter. Så man talar inte själv om vad man vill. Precis. Och det här är ju synonymt att använda upp i liksom riksdagen och regeringen,
ja,
i dagsläget.
Precis när vi spelar in det här så har det hänt lite saker. Vi spelar in det här programmet den 15 oktober och då har det varit partiledardebatt i Sveriges Television. Det har ju sån här, alla 8 partier får stå där och tala om egentligen vad de vill ska det göras. Och då har det diskuterats jättemycket efter. Nu ska ni få höra lite grann hur det lät. Nu har jag bara lyft ut, jag orkar inte klippa ut hela alltihopa, utan jag tar det som var det som blev den stora debatten på efteråt.
Ett hyckleri. Jag höll dig om högre tankar, Nooshi Dadgostar. Alltså, i ett debattinlägg där du pratar om risken för polarisering så återger du igen ett citat felaktigt. Medvetet felaktigt. Det är väl bra att vi blir av med terrorsekter.
Med all respekt, Ebba Busch, nu känns det här som en teaterföreställning för dig. Du förstår precis vad det är jag menar.
Vet du vad?
När du säger det här i det läget.
Ifrån ett tak.
Som anser att vi kan inte tala i mun på varandra. Det funkar inte. Tala klart nu.
Som anser att möjlighet att bli en del av samhället. Vi pratar om två dörrar. Det finns två dörrar. Det finns en dörr som går in i vårt land. Det finns en... Men snälla. Nu har du hållit på att bryta och gapa och skrika här i snart en timme.
Du tar
snälla.
Varsågod.
Ja, så där lät det i delar av partiledardebatten. Och jag som älskar egentligen att lyssna på politik, vad folk vill, alltså jag står inte ut.
Nej, men det här är pinsamt.
Ja, och det här är på riksnivå. Och på något sätt har man satt ribban, så här ska vi låta. Och vem vill lyssna på gräl?
Nej, men det är ju inte ens gräl. Det här är ju... Jag vet inte vad man... Jag kan inte ens kalla det för gräl. Det här är ju nästan humor. Humor. Ja. Svart humor.
Ja, jag tänkte så här... Alltså jag, ska inte, alltså jag börjar lyssna. Sen blir jag ju så upprörd så jag får ju liksom högt blodtryck.
Ja.
Måste ta ett glas vin bara för att lugna ner mig. Det går ju inte.
Nej.
Så här kan man ju.
Nej, men det är ju därför Sverige just nu håller på att diskutera alkoholhalten.
Men det som också hände... Precis innan jag gick hit, det var att jag slog på nyheterna. Eller jag är konstigt nog på Twitter, därför att det är där jag ser vad alla säger, alla dumheter alla säger, och då kan jag välja själv. Men jag slog på nyheterna av någon anledning, och då precis idag när vi spelar in den 15 oktober, då har Centerns partiledare Anna-Karin Hatt avgått.
Ja.
Hon har inte ens suttit ett halvår, tror jag.
Nej.
Någonting sånt. Och det hon säger är att det är hat och hot som gör att hon avgår. Mm. Och ni som lyssnar på det här, då har diskussionen säkert fortsatt. Mm. För nu lät det ju som att hon kunde inte tala om att det var något enskilt, men hon känner sig hotad även i sitt hem.
Ja, det är fruktansvärt. Och det här är ju tyvärr en tendens som har pågått en längre tid.
Ja.
Försöker jag tänka tillbaka, när var det vi började inventera i Tyresö hat och hot? För vi fick, dels så fick vi från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ja. Enkät att fylla i. Och den brukar komma ut vartannat år.
Just det, alla politiker får kolla det. Mm.
Och då helt plötsligt så var de här frågorna med. Jag tror att det här kanske var runt 2010 har jag för mig. Eller det kan vara 2011. Jag kommer inte exakt ihåg. Men då kom de här frågorna. Har du känt dig hotad?
Jag satt i demokratiberedningen då. Och det var sånt vi pratade om egentligen. För att då, redan då hade tonen... Och det var ju liksom, och när SD kom in i politiken så blev det alla de här tillmälena också. Det var då man skulle hålla rent åt olika håll och allt möjligt vad det nu var för någonting. Och det blev också en helt annan diskussion.
Ja.
Och man kallade varandra för väldigt tunga grejer.
Absolut.
Ja. Och det var ju det som gjorde att det blev aggressivt. Ja. Och sen när hon svarade idag, Anna-Karin Hatt, när vi då spelade in det här... Då frågade hon vad det som förändrats. Hon var ju med i politiken för länge sedan.
Ja.
Och nu gick hon in igen. Hon har ju varit i näringslivet. Hon har ju suttit i LRF-styrelsen. Mm. Och då sa hon att sociala medier finns idag. Det fanns inte förut. Men hur tänker du då med... För det här med hat och hot. Det är två helt olika saker.
Ja.
Vad, hot fattar man ju vad det är för någonting. Mm. Det är någonting som ska polisanmälas.
Mm.
Men vad är hat?
Ja, alltså det är ju... Det är egentligen ganska enkelt men ändå väldigt komplext att liksom särskilja vad är hot och vad är hat. Jag tänker lite också hur samhället har blivit. Vi har ju nu att alla känner sig kränkta.
Ja, exakt.
Det är ju någonting helt nytt, det har aldrig funnits tidigare.
Nej, exakt.
Och det är också i samband då med att man hatar. Man är både kränkt och hatar.
Ja, men det här är också precis det. Mm. Och den här grejen tycker jag är så... För att ger man sig in i leken får man leken tåla lite grann när det gäller politik, tycker jag. Det vill säga, har jag en åsikt och du har en helt annan åsikt, då bryter vi den. Mm. Och jag tycker du har fel åsikt och du tycker jag har fel åsikt. Men det betyder ju inte hat.
Nej, nej.
Och man måste skilja på sak och person.
Ja.
Och det är den här konstiga gränsdragningen som inte funkar idag.
Nej, och jag tycker den har ju liksom inte bara inom politiken. Utan det här är även ute i samhället och i yrkeslivet för många.
Ja.
Och det är ju också en trend, får jag väl säga, som börjar komma mitten 20-talet.
Ja, jag vet.
Och helt plötsligt så de flesta... blir synonymt med sin person som man är i en annan grupp.
Mm.
Och då tar man det personligt. Istället för att kunna se, okej, det här är det jag gör. Men jag står här i min trygghet och min ideologi.
Ja, och det är också den här grejen med identitetspolitik som har kommit in. Där säger du bara för att jag är kvinna. Eller där säger för att jag är svart. Där säger jag för gammal. Mm. Mm. Alltså allt det här, att man liksom... Du kanske bara tycker att det jag säger är dumt.
Mm.
Och det har du rätt att säga. Mm. Det är liksom, det är det som är intressant med amerikansk debatt. Där har de liksom freedom of speech. Ja. Det vill säga att man får säga saker. Man får tycka att någon är en idiot. Mm. Sen handlar det ju inte om att kränka folk.
Nej.
Och där tycker jag liksom, den här gränsen. För att sen är det också kränkningar på riktigt.
Ja, absolut.
Där man mobbar folk.
Ja.
Och när man är riktigt elak.
Ja.
Med syfte att vara elak.
Ja.
Och missförstå.
Ja. Ja, men det är ju där vi har hamnat inom politiken och även i samhället.
Ja.
Och jag tror att det tyvärr är ett sätt som har genomsyrats även från barnåren gentemot. För att sen vi tog in det här med kränkningar, ingen ska känna sig kränkt. Och det är ju väl självklarheter.
Nej, precis.
Men vad är en kränkning?
Ja.
Är jag kränkt för att jag är tjej, kvinna? Är jag kränkt bara för att jag är född? Så att det har blivit en mediestorm, ett mediedrev. För någonstans är det lättare att sälja lösnummer på kränkningar, hat och hot. Än att egentligen sälja den sanna historien.
Just det.
Så det här är ju också en form av demokratiförskjutning.
Ja, och sen är det ju den här grejen också tycker jag som är svår idag. Att man vill ju gärna ha en blandad grupp när man håller på med politiken. Man vill ha in ungdomar. Sen kan det hända att de här ungdomarna inte har så mycket kunskap, men man vill ändå ha in dem för att man vill visa, titta, vi har en 19-åring här, eller en 21-åring. Vi vill också ha människor med blandat ursprung. Så att kommer du med ett annat, en annan hudfärg, ett annat språk, då har du liksom lite lättare att komma in i politiken. Och är du tjej när det bara är killar och så vidare. Och lite grann av den grejen gör ju att det inte alltid de duktigaste kommer in i politiken. Och för det handlar väldigt mycket om identitet. Och det gör ju också att politiken blir jättekonstig. Man kan stå i kommunfullmäktige och säga hej, jag kommer inte ihåg vad ord om ni är alla rasister här inne. Att man, ni som är vita, ni är alla rasister. Ja. Var det en som sa, jag kan inte tala om vem. Men då blir jag, då håller jag på att smäller av där hemma. För vi är nog ett av de minst rasistiska länderna i världen. Men de här orden man säger till folk, du är rasist. Det är som att stoppa, det är som att täppa till munnen på någon, va? Ja. För vi kan ju inte då få vilken hudfärg vi har, vi som är födda här. Det är inte, eller vilken kön vi har. Nej. Så att använda de här epiteterna och identiteterna, det är ingenting. Men däremot åsikter och vad du gör, det har du ju rätt att diskutera.
Ja. Men där är vi ju inte. Vi är ju precis tyvärr på fel spel halva. Ja. Vilket gör att demokratin inte är en demokrati. Nej. Och vi är ju så stolta. Vi säger att ja, vi är de mest demokratiska. Men vi har ju sjunkit på den listan, den rankingen, som vi har legat så högt. Mm. Och det har väl någonstans också att vi, precis som du är inne på det, att alla ska vara med.
Ja.
Men alla kanske inte ska vara med.
Man måste kunna någonting också.
Ja, alltså, man måste ju också ha samma grundtanke. Ja. Om varför man, nu pratar vi ju om politiken, just ingenting det. Annat nej, vill nej, jag kommentera. Men att man står på samma sida, samma grund, och man också har samma betydelse av de orden som vi står på grunden med.
Ja, och det är väl också någonting nytt, att man måste nästan kolla. För förut tror jag var helt självklart. Vad stod en socialdemokrat för? Vad stod en centerpartist för? Vad stod en moderat för? Det har ju förskjutits också. Mm. Så nu det som kallades för ja, du är rasist, om du sa det där för 15 år sedan. Nu kan ju vilket parti som helst säga det. Så att orden har ju också devalverats, vad de betyder. Men allt det här med personangrepp. Du som då nu är heter partilös, eller hur?
Ja.
Det kan ju inte vara så lätt. För att det tyckte jag var det svåraste egentligen i kommunfullmäktige. Det var att man nästan, när SD kom in, då skulle man inte säga hej till dem. Man skulle inte fika med dem. Man ska ju behandla dem som parias.
Ja.
Det är mobbing.
Ja, det är mobbing. Och det var ju faktiskt någonting som jag tyvärr får jag säga då, fick skrika ganska högt för. För jag tycker det är fel.
Ja, och, ja. Det här är sånt som man på en arbetsplats aldrig skulle få göra.
Nej, nej.
Nej. Men i politiken får man göra det.
Ja.
Man får mobbas.
Ja.
Det är liksom. Och det är det här som gör kanske då att Anna-Karin Hatt inte orkar mer där.
Ja.
Och att känna av den här enorma hatet som kanske också blir. Och då ska jag säga så här att frustrationen bland medborgarna idag när det skjuts, när det är gäng, när det är en utveckling som man inte vet vart den tar vägen, man är rädd, ja, då kanske man låter som man är väldigt upprörd, vilket man förmodligen är. Mm. Och du gick med i politiken för du var arg för att de skulle ta bort Öringe.
Ja,
din
precis.
Fantastiska äng. Mm. Jag gick med i politiken för att Anders Linde kom till vår skola på Bergfoten och sa att man skulle flytta sexorna till Nyboda.
Ja.
Och då tyckte jag att han var en idiot.
Ja.
Och då gick jag till familjen Linde och sa, så här får ni inte göra, men gå med i politiken, sa de. Och då gjorde jag det.
Mm.
Och Anita Mattsson, hon gick med i politiken för hon var arg för att hennes förskola skulle läggas ner.
Mm.
Så att alla har vi en gång varit arga, frustrerade personer. Och av den anledningen har vi engagerat oss. Och det är ju inte fel.
Nej, nej, nej. Absolut inte, men jag måste återgå till det här när SD då kom in.
Ja.
Som jag står och verkligen försöker förmedla till allt och alla. Alltså vi måste respektera varandra. Men vi behöver inte tycka om eller godta den andras ideologi.
Nej, åsikten får man verkligen tycka olika.
Ja.
Och där har ju förmodligen du och jag massa åsikter som inte är lika.
Men, absolut.
Ja, men att behandla människor på ett schysst sätt.
Nej. Jag minns ju de första gångerna, för det har ju varit så här att kommunstyrelsen har egen konferens för att diskutera olika saker som är, kanske är på gång till beslut eller inför en ny kommunplan, så kanske man åker iväg eller sitter själva och diskuterar igenom hur man ska lägga upp det här. Tjänstemännen, de presenterar massa olika statistik och parametrar så att vi som politiker kan jobba med det. Ja. Men det var ett alldeles början, och då var Sverigedemokraterna med. Mm. Och det var lunch, och de satt själva vid ett eget bord. Alla satt med ryggarna mot, så långt ifrån.
Så har det alltid varit.
Ja, och jag kände bara så, nej, men det är inte okej. Nej. Så jag satte mig där.
Ja. Ja. Och det har jag också gjort, för jag kände samma sak. Mm. Och min mamma på sin tid, då var det VPK, det var kommunisterna. Ja. Där, bredvid en kommunist kunde ingen sosse sitta. Mm. Och då sa hon, vi måste skilja på sak och person, ja, sa hon. Ja. Så att det är också det som är skillnaden, tycker jag. Sen kan man ha olika åsikter. Och liksom att det här med att frysa ut folk, du är nu helt partilös.
Ja.
Hur blir du behandlad i fullmäktige idag?
Jag blir glömd, så ska jag säga.
Mm. Men du sitter ändå kvar.
Ja.
För att Anna Stil, hon flyttade från Tyresö.
Ja.
Hon hoppade av.
Ja, det blev så svårt att vara Tyresöbo och politiker.
Mm.
På grund av de schismer som var internt och externt.
Mm. Och ni var ganska mycket utsatta för mycket media.
Ja,
det var ju på sociala medier, det var överallt.
Ja, ett stort rev som anordnades av vissa grupper, vissa personer. Som för mig personligen då fick stora följder.
På vilket sätt då?
Exempel ett jobb jag sökte fick jag inte på grund av det som stod. Mig.
För sånt är också det här med att det kallas ju deplattformering idag. Att man har så lätt att snacka skit om en person och få ett rykte, dåligt rykte någonstans. Och så är alla verksamheter väldigt ängsliga.
Mm.
Och det har ju skett på massa ställen nu att folk har fått, de har fått sparken mer eller mindre. För de har fel värdegrund eller fel, dig vågar vi inte ta i. Mm. Så bara det tycker jag är en jättekonstig grej. Mm. Att vi är så... Alltså det är motsatsen till tolerans.
Ja,
och alla de som pratar om tolerans, är de intoleranta snart.
Ja, och det är ju också motsatsen då till demokrati.
Ja, det är det. Det är det.
Och demokrati är ju någonting som ligger i grunden i människors vardag, liv.
Ja.
Och yttrandefriheten. Vi har ju lagar för detta.
Ja.
Men vi följer ju inte lagarna längre.
Nej. Demokratin är ju inget perfekt system. Men det är det bästa vi har.
Ja.
Vi har en massa andra diktaturer och sånt vill vi inte ha heller. Så att, men det handlar ju om att vi måste visa respekt.
Mm.
Och alla de här fulspelen som är. Och gå bakom ryggen och behandla folk illa. Det, däremot, ger det på din motståndare med argument.
Ja.
För det är roligt att argumentera.
Och det är ju enda sättet också att synliggöra det andra partiets politik.
Ja. Precis. Och det är också någonting som jag retar upp mig på jättemycket. Det är det här med att man lägger ner mer energi på att tala om hur dålig en andras politik är än att berätta hur mycket bra saker man själv gör.
Ja. Jag fick ju lite roligt då, för att även jag då fick ju vara med på budgeten, såklart, som mig själv.
Ja, du fick det. Du fick en tid.
Ja, precis. Mm. Nej, men jag gav bort min tid initialt då.
Ja.
Men däremot så var jag uppe och pratade om min budget. Och det var så kul, för min budget var ju så himla bra.
Ja, men det är rätt. Men du sitter ändå mandatperioden ut.
Ja, absolut.
Ja. Men nu tillhör du inte något parti.
Nej.
Nej. Så nu tänker du inte fortsätta med politik efter det här?
Jag har liksom inte riktigt bestämt mig än. För jag tycker faktiskt att politik är roligt. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att argumentera. Jag tycker också det är kul att försöka förändra.
Vet du vad? Jag tycker exakt samma sak. Och därför jag hoppade ju av. Jag satt ju 18 år i kommunfullmäktige. Jag orkade inte, jag hoppade av under den sista mandatperioden jag satt med. Och då tänkte jag så här, det är för lågt. Mm. Jag var dessutom långt ner på listan. Jag tror jag ersätter det faktiskt. Jag hoppade ofta in när man ersätter det. Men jag gick aldrig upp i talarstolen, då är det ännu tråkigare. Mm. För det är en sak att gå upp och försöka debattera. Men sitta stilla där och lyssna är faktiskt inte roligt. Och det måste jag säga till er som lyssnar nu, ni som är politiker. Var det så att det bara var min och Ulrikas åsikt att det var tråkigt, då skulle det suttit 50, 100, 200 åhörare där som älskade att gå dit och lyssna på er. Men ni måste fundera på varför är det ingen som gillar att lyssna på debatten? Och varför lyssnar inte folk på partiledardebatterna längre? Varför tycker vi att det är någonting fel? För att partidebatter kan vara roliga och debatter i fullmäktige kan vara roliga. Men då måste man visa respekt.
Ja. Ja. Det är grunden. Respekt. Respekt för den andras åsikter. Vi har yttrandefrihet i Sverige, vad jag vet, än så länge. Får jag väl säga då, lite så här svävande. Ja. Och sen också det här med demokrati. Att vi kan gå och rösta.
Ja.
Engagera sig om man tycker någonting är fel. Och det här är ju också så viktigt. Jag har också suttit med då i demokratiberedningen och också suttit som ordförande sen i beredningen medborgardialog och mångfald.
Mm.
Och det här är ju någonting som jag har haft med mig ända från det jag var liten.
Ja.
Att allas lika värde. Så det spelar ju ingen roll vilket område du bodde i. För då var det kanske lite mer att man bodde i ett område, var finare i ett annat.
Mm.
Eller liksom om man hade någon funktionsnedsätt. Alltså det fanns ju många andra saker som man tittade på då. Och jag var ju alltid sådär att jag tyckte alla skulle få vara med.
Mm.
Jätteviktigt.
Mm.
Alla måste komma till tals.
Ja.
Och det där har följt med mig också i mitt arbete. Och det har ju också varit en väldigt stark drivkraft för mig inom politiken.
Mm.
Att verkligen liksom... Hallå, stopp. Det ska vara sakpolitik och hur vi än liksom är, det är en helt annan sak. Och jag införde ju också då det här när jag satt som ordförande då i demokratifrågor. Att vi skulle ha tvärgrupper.
Mm.
Så att det inte bara var de som är opposition och de som sitter, utan...
Att det gick att ha dialog.
Ja, och det gick ju jättebra. I början var det lite knaggligt. Men sen var det ju bland det bästa vi har gjort.
Ja. Och det är ju så. Alltså, det här är ju våra grannar egentligen. Mm. Även om man tillhör olika partier. Och träffar jag folk i centrum spelar ingen roll vilka partier det är. För nu är jag ju också opolitisk. Mm. Jag är inte heller medlem i något parti längre. Och jag tänker behandla alla lika dant. Jag tycker det spelar ingen roll att de här åsikterna är inte mina. Men kom till radion och berätta vad ni tycker och tänker.
Ja.
Så får ju medborgarna själva bestämma vem vill jag rösta på. Vem har de bästa åsikterna.
Mm.
Men det handlar ju inte om att trycka ner folk.
Nej.
Så att det är viktigt tycker jag att folk får höras.
Mm.
Så att jag tror ju att Tyresöborna konstigt nog är väldigt nöjda med våran kommun. Trots att politiker står och tjafsar i kommunfullmäktige.
Ja, nej men... Två saker för mig där. Jag har ju faktiskt fått kommuninvånarnas förtroende.
Ja.
Och det är en utav anledningarna till att jag sitter kvar.
Kommunfullmäktige, då har man någon har röstat på en. Ja. Precis, och kryssat till och med.
Ja, och därför känns det ju väldigt viktigt för mig faktiskt att fortsätta företräda.
Ja.
För de har ju kryssat på mig som person.
Mm,
och då tycker de att jag är en bra person.
Just det.
Ja.
Och det har,
så det är egentligen den största anledningen.
Och det är det enda forumet där befolkningen kryssar.
Mm.
Där invånaren Tyresö, det är ju kommunfullmäktige. Så där har var och en fått ett mandat att sitta som representant för en grupp. Ja.
Mm.
Vet du vad Ulrika, vi har nästan hållit på en timme.
Oj.
Jag vet, det ska bara vara en halvtimme. Men det här ämnet, jag brinner för det här ämnet själv. Jag skulle vilja prata ännu mer om det här. För att det här är liksom sånt som är så viktigt, tycker jag. Och jag tycker också att våra politiker på riksnivå måste skärpa till sig och kan inte hålla på och stå och gapa på varandra på det här viset. Man får sluta med okvädningsord, man får sluta med personangrepp eller kampanjer mot människor där man liksom försöker ta ära och heder av folk. Det är inte bra.
Nej. Det är ju, vi är ju på en sluttning, vill jag bara säga. En rutschkana ner till någonting som vi inte vill vara i.
Precis. Och vill man att väljarna ska ha respekt för politiken, så måste politiken visa respekt för varandra.
Ja, och även visa respekt för väljarna som har valt.
Precis så. Mm. Tack så mycket Ulrika Riis Pedersen för att du kom hit. Jag kommer intervjua dig igen, fast då om bygdegårdsföreningen tillsammans med din kamrat.
Ja, Anna-Maja Kjellgren.
Precis. Och jag tänker då försöka att vara med på er att när alla som har gått på den ursprungliga Tyresöskolan ska se vilken ålder de är. Några stycken har varit här på radion faktiskt och berättat om sin skola. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket. Själv.
Ja, och jag som avbröt och försökte säga så mycket hon kunde själv, för jag har hur mycket åsikt som helst i ämnet. Jag heter alltså Ann Sandin Lingen, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.